Utan hon sa det för att runda av lite och så går vi vidare. Men det är liksom... Det hade inte Björn Heger haft en tanke på att...
Nej, just det.
Det är klart man ska fälla ner locket när man har varit på buggen.
Ja.
Om det nu var uppe när man kom och man inte gillar det.
Hej och välkomna till Wikipedia-podden, din coach i sportsalen där vi sparkar igång världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einari.
Och jag heter Magnus Olsson och jag har redigerat på Wikipedia i snart 10 år. Jag blev biten efter att jag hade sett alla blålänkar runt artiklarna. Då hade jag varit på Wikipedia ett tag, men via blålänkarna som finns då på vänster sida och högst upp så kom jag i kontakt med gemenskapen också. Så det rekommenderar jag alla att klicka på dem.
Det var lite samma för mig också faktiskt. Jag råkade klicka på någon i kanten och så hamnar man i någon diskussion och såg att vänta nu. Här är ju folk som sitter och bestämmer hur det här ska se ut.
Ja, och tycker konstiga saker och sådär. Och nu sitter jag och tycker konstiga saker.
Ja, och vi sitter här och tycker i Wikipedia-podden som vi har dragit igång igen. Och nu hållit på, jag tror att det här är vårt avsnitt 12 som vi spelar in på grund av Wikimania som händer nästa vecka. Nu är det bara en vecka kvar. Ja, hur känns det, Magnus?
Ja, inte så mycket ändå faktiskt.
Nej.
Men imorgon på torsdag då, så ska jag på livräddningskurs. Bara en sån sak. Då kanske man börjar fatta att det är allvar, jag vet inte.
Ja, just det. Och för er som inte riktigt fattar någonting alls, vad är Wikimania, Magnus?
Ja, Wikimania är då en stor konferens som behandlar fri kunskap. Och den har sitt ursprung i Wikipedia och i Wikipedia-gemenskaperna. Och då också i de andra Wikimedia-projekten, som är till exempel en bilddatabas där vi på svenska språk i Wikipedia hämtar bilderna. Och en annan strukturerad databas. Och lite annat.
Och lite annat. Det finns en hel del där.
Och kan man upptäcka om man tittar på blå länkarna till vänster.
Ja, precis. Och det är ju bara en vecka kvar. Och på Wikimania så är det 254 programpunkter i det officiella programmet. Och därför tänkte vi försöka ge lite tips om hur man kan förbereda sig inför Wikimania. Har du något bra tips?
Ja, mitt enda tips som jag... Det är ju... Man ska ju läsa... Man ska läsa programmet och så ska man boka för. Men det här verkar roligt, det här verkar roligt. Och sen ska man ta 3 till som man inte har någon aning om vad det är.
Du tänker lite grann på chans och låta det man kallar för serendipity få bestämma.
Ja, och de 3 är oftast bäst.
Ja, då är det ju bra.
så det tycker jag man ska göra. Och det enda tipset jag har. Och jag är ganska dålig på det själv. Men som sagt, då jag har chanset innan jag ändå blivit bäst.
Mm. Ja, mitt stora tips är egentligen ganska mycket samma sak. Kolla på programmet, försök göra dig någon bild av vad du vill gå på. Tacksamt för i år är ju att det är både tacksamt och olycksamt kan man säga. Det är väldigt många punkter, så det betyder att man kommer få saka bort en massa saker. Men det tacksamma i det då är ju att nästan allt, om inte allt, kommer att spelas in på video, så att man missar ju egentligen inte någonting. Utan, och med det som grej så skulle jag vilja säga, be dig in i någonting där du tror att du faktiskt kan komma med en spontan åsikt medan du sitter där, så att liksom och bidra tillbaka. För de som du inte tror att du kommer ha det och bara vill lyssna åt, de kan du ju titta på video sen.
Ja, just det. Det är sant. Ja.
Så att där du känner att du vill vara lite interaktiv, om du överhuvudtaget vill det. Det är inte alltid man känner för det.
Nej, precis. Och samtidigt är det samma sak där. Man vet inte. Rätt som det är så märker man att man har en massa åsikter som bubblar ur den. Så det är bara... jag tycker ändå det är en bra chans också.
Och rätt vad det är så sitter man i en workshop i någonting som man trodde var en paneldebatt.
Ja, precis. Det är mardrömmen där.
Ett annat tips som jag har är att... som jag har lärt mig av Daniel Mitchen, som också är en flitig Wikimania-besökare och överhuvudtaget Wikimedia-konferensbesökare, det är att använd din användarsida på Wikimania-wikin till att göra ditt egna program. För det betyder att dels så kan du ändra dig under tiden ganska enkelt, Och du kan också sen också använda det som någon slags anteckningsbok och se vad gick jag på och skriva till kommentarer. Och det är också lätt för andra att se vad hittar man dig.
Har du gjort så själv någon gång?
Jag har gjort så de två senaste Wikimanierna.
Ja, och det har funkat?
Jag tycker att det funkar. Framförallt så är det här att man kommer ihåg efteråt vad jag gick på och vad jag såg.
Ja,
och så blir det som någonting man hakar upp i och sen kan man liksom gräva djupare i minnet.
Ja, precis. Vad bra. För det har du rätt i. Det kommer man ju faktiskt inte ihåg sen. Man tror att man ska göra det när man är där, men man glömmer ju så rätt snabbt.
Mm.
Ja, och sen har det varit veckans tävling som handlat om Wikimania.
Ja, den håller på faktiskt.
Och egentligen det är nästan två sorters. Ja, det är en veckans tävling och en annan tävling.
Ja, så dels har vi ju den vanliga veckans tävling på svenskspråkiga Wikipedia. Men den är lite ovanlig att man får bidra på vilket språk som helst. Och hittills har vi bidragit på 5 olika språk.
Ja, vad roligt.
Så att där har man på sig fram till söndag. Och fram till söndag har man också på sig att hjälpa till i Wikidata Menu Challenge.
Och den är också mångspråkig i allra högsta grad.
Ja, där har jag inte räknat hur många språk, men det är liksom, det måste vara upp mot en 30-tal nu.
Ja, men det är kanon. Fanns lite bekymrade röster när vi var med volontärerna i den Wikidata Menu.
Mm-hmm.
Att de tyckte det var dåliga översättningar. Men de fixade det, så att det var väl bra då.
Ja, precis.
Svenskspråkiga Wikipedia då, så de här adminvalen som jag har tjatat om hela sommaren, både före juli och efter juli, för att det är juli som omvalsperiod, de tog inte riktigt slut i juli ändå då, för det kom en eftersläntrare som inte svarade först den 1 augusti. Ja, då var det lite sådär tveksam, men jag tänkte att vi kan väl nominera och så får väl folk säga ifrån då, men ingen har sagt ifrån. Så det adminvalet är snart slut, jag tror det är ganska få röstande, det har väl gått under radarn lite grann.
Ja just det, för det är inte vanliga perioden och det är lite mitt i högsommar.
Det är mitt i sommaren också, precis. Och sen har jag gett mig ut på färd på Commons då.
Just det.
Och där håller du på att försöka få 5000 bilder förresten. Hur går det då?
Det närmar sig. Ja. Nu har jag inte det senaste i huvudet här, men det är en bit på väg. Ja, det har blivit i alla fall 10 till sen senaste avsnittet.
Ja, kanon. Hur många har du kommit ihåg dit? Men det var en bra nära.
Ja, det är kanske 70 kvar nu.
Ja, men det kan bli tufft. Det beror på när du tycker att sommar tar slut. Ja, och den här, då är det då en som ifrågasatt bilder som hade mallen PD Sweden, vilket är en svensk undantag då, eller ja, en undantagsregel kan man säga, där det blir public domain om det är taget före 1969.
Det stämmer.
Och
inte ett fotografiskt verk utan en fotografisk bild.
Precis, och då räknar man pressfoton.
Ja, i princip har man sagt det.
Ja. Hur ska den ha varit publicerad innan?
Nej, det är det. Ja, jag tror att den måste ha varit publicerad någonstans, men det behöver inte ha varit publicerad innan, utan det räcker att bilden är tagen före 1969.
Okej.
Okay. Och nu har vi ju kommit ikapp här då, så nu börjar det här rulla, så att i nästa år då så blir 1970 och så vidare.
Aha, det funkar.
För det är 50 år från att det taget. Men det har, när man gjorde den här lagen så sa man, bestämde man ett datum för att nu gör vi om det här.
Ja. Och det är ju svensk lag då, men för att det ska finnas på Commons och så ska den även uppfylla amerikansk lag. Och det var därför den ifrågasattes några bilder som hade den här mallen.
Ja, och då var det en användare som, för det hände någonting i amerikansk lag 1996 också, som tänkte att när den här lagen gjordes 1994 så fanns det 2 års glapp där som det skulle kunna eventuellt ha varit något tokigt. Okay. Men eftersom man inte, och sen så råkar det ju så, förmodligen såklart vara så att användare tittar på det här 2019, tänker 50 år. Att det liksom fanns ett samband med 1969. Ja. Men så är det ju inte, utan det var ju ett skarpt datum man satte då. Så att även då 1994 och 1995 så var saker från 1969 fria.
Ja. Och du tycker att det verkar vara utrett. Jag förstod inte riktigt vad som stod då. Men...
Nej, men jag tyckte jag läste där i diskussionen och också pratade själv. Men det är, jag tror att det är 5-6 användare som på rad säger att nej, du är ute och cyklar.
Okej, okay. Och jag läser bara att det enda de säger är att men i Sverige så är det public domain.
Naja.
Och han säger att i USA är det inte då, men det har han missförstått.
Ja.
Och för poängen med Commons är att det ska vara uppfylla upphovsrätten i landet den är tagen och i USA.
Just, och den strängaste av de två.
Ja, okej.
Okay. Så att då är man ju verkligen säker.
Ja, just det. Och poängen är också att den som laddar upp, dess nationalitet och varifrån den personen laddar upp det spelar också roll. Men det är kanske lite överkurs, det sällan det kollas.
Ja, just det. Och just eftersom det kanske är svårt att kolla det, så, ja, så spelar det mindre roll.
Ja, men händer någonting så kan man då vara tvungen att visa vem man är eller så. Och då kan det framkomma i alla fall nationalitet och sådär. Och ja, det är lite soppare där då. Jag tycker att, som sagt, att det är bra att vi använder Commons därför att de har de här reglerna. Sen har de fortfarande då missat vårat förlust med bus här, så våra bilder på skulpturer är kvar då. Vilket jag är lite brydd över.
Ja, ja.
Och den kommer vi återkomma till.
Vi kommer återkomma till den. Men först i den här veckan så har vi fått vår första lyssnarfråga som ni kommer få höra nu.
Hej, det här är Gitta Villén. Jag har en fråga till er. Ni har ju pratat om listor i Wikipedia-podden. Och nu har jag en fråga om just det. Det gäller homografer. Ord som stavas lika men som uttalas olika. Som banan och banan. Och kör och kör och så vidare. Nu finns det två artiklar på Wikipedia i ämnet. Den ena heter bara homograf. Den andra heter lista över svenska homografer. Min fråga till er är i vilken av artiklarna som jag ska lägga in det exempel som jag vill addera till listan. Jag vill dessutom lägga in en illustration, en illustrerande bild. Tack för en superbra podd.
Ja, tack så mycket då, Gitta.
Ja, tack för en superbra fråga.
Ja, just det. Och egentligen då, det är två artiklar som sagt. Men den ena är en allmän artikel och det andra är som en utbruten lista. Det olyckliga är att den allmänna också har en lista på svenskspråkiga homonymer.
Mm. Så, homografer.
Homografer, förlåt. Så, och de ska ju bort, eller den listan ska ju bort därifrån.
Alternativt så kan man tänka sig att vi märker den artikeln med den här åtgärdsmallen om globalt perspektiv.
Ja, men det är tråkigt med åtgärdsmallen. Det är bättre att ta bort sådana. Däremot så tycker jag att man ska kunna införa i den listan exempel från andra länder.
Mm.
Så, eller i den allmänna artikeln. Och då får man en som handlar om homograf allmänt och då giltig för alla länder så att säga. Och så får vi en specialare med en lista på svenska. Som i och för sig kommer ha de här problemen med avgränsning och sådär. När ska man sluta skriva homografer?
Det måste väl finnas bara ett ändligt antal homografer?
Ja, men det kan ju vara väldigt många. Men det kanske är okej. Okay. Så jag tycker att den ska in på listan då, helt enkelt.
Lista över svensk homografer?
Ja, precis. Och den andra listan ska tas bort, den som ligger i den allmänna artikeln.
Helt och hållet, eller ska vi bara rensa den och lägga till något förslag på något annat språk, eller...
Ja, jag kommer nog kanske ta bort den när som helst och ersätta den, uppdatera den med nya.
Mm.
Men jag tycker det är direkt felaktigt att ha två stycken listor på svenska homografer.
Just det.
Sen var det illustrationen där då. Och då vet jag inte riktigt om det var en illustration som generellt beskrev homograf.
Ja, just det.
Eller om det var en illustration som beskrev en speciell homograf. En enskild homograf.
Just det.
För då tänker jag att om det är en generell, då kan den gå in i båda.
Ja.
Och är det en specifik, då kan den också gå in i båda som ett exempel.
Mm.
Så att det blir en generell bild. Däremot tycker jag kanske inte att man ska lägga in en bild på en enda homograf i en lista. Då ska man ha några stycken, tycker jag. Och några stycken tycker jag är 14.
Några stycken är 14? Mm.
Ja.
Jag tittar på den engelskspråkiga artikeln för homograf och där så finns det ett Venn-diagram som är väldigt snyggt förklarar dels vad en homograf är men också skillnaden från en homofon och en heterograf och en heteronym och synonym och sådär.
Och är den då hårdkodad på engelska?
Den är ju tyvärr det. Mm. Men den typen av illustration skulle ju vara jättebra att ha i den svenskspråkiga artikeln också.
Och den skulle absolut platsa båda även tillsammans med ett exempel. Det skadar inte med två bilder.
Mm.
Så det tycker jag då, in med bilden som en generell i båda. Och antingen så är det beskriven homografer generellt eller också så beskriver den, får den statuera ett exempel.
Mm.
Det är ganska överens.
Jag tror att vi är väldigt överens i den här. Det var...
Så får vi se. Det är
du kanske var lite mer radikal än jag i att ta bort listan ur homograf.
Okej. Okay. För jag tycker det är direkt fel då. Det är sällan saker är direkt felaktiga på Wikipedia.
Ja, jag är ju mer den här att jag orkar inte göra jobbet just nu, så jag hade mallat den istället.
Ja, just det.
Så hade du sett den sen och så fick du komma och fixa till det.
Precis. Så är det bara mitt fel igen.
det är ju inte så det funkar.
Ja,
stort tack för en lyssnarfråga. Ja, hade du någon till kommentar på det här?
Ja, jag tänker, får ju hoppas att vi har inga mandat på det sättet då. Så det här är inte stadfäst på något sätt. Utan gör man någonting så kanske man får smäll på fingrarna ändå då.
Ja, just det, oavsett då. Och hänvisa inte till vad vi har sagt. För det är absolut ingen auktoritär källa för hur man beter sig på Wikipedia.
Fast om man hänvisar till oss så gör ingenting. För då blir det reklam för dem på.
Ja, precis. Ja. Ja, så hänvisa till oss då. Men, men tro inte att det kanske nödvändigtvis hjälper.
Nej, just det. Precis. Vi blåser hårt så är det klent halmstrå. Och sen internationellt då, så pratade vi förra veckan lite grann om Chapter. Och jag frågade om det är de som har blivit av med något.
Ja.
Och när man talar om trollen då.
Ja. Och det här tror jag till och med hade hänt. Under tiden eller före innan vi pratade om det, bara vi kände inte till det.
Nej, och 14 juli såg jag ett datum i texten. Och det är så här att Indien har blivit av med sin chapter-status.
Ja, och det kanske är så att de kanske formellt sett inte har blivit av med den, men att ryktet har läckt.
Ja, precis. Eller de har läst om det i pressen. Ja. Och de har lite problem med hur de ska kunna diskutera...
Kommunicera det här.
Kommunicera vad ska man säga, internt då, eller mellan Foundation och Affiliate Committee och Wikimedia Indien. Det är en av anledningarna också, om jag förstår rätt. Och de var, eller kanske kände lite grann att de fick läsa om det här i pressen istället för att få meddelandet då.
Och det är ju ett ganska tråkigt sätt att få reda på en tråkig händelse.
Ja, precis. Kändes lite överkörda och försöker överklaga på något sätt. Då är det så att Wikimedia Foundation gör väldigt mycket i Indien ändå, alltså under Wikimedia Foundation-namnet, men då ska vara med stöd av indiska. Och då har den indiska chaptern känt att de har kanske blivit lite eftersatta, att energin har lagts på de som har varit mer profilerade av Wikimedia Foundation.
Mm.
Och Wikimedia Foundation, eller om det är Affiliate Committee, menar att det har varit ganska mycket kulturkrockar och tjafs då, antar jag. Ja, så det är ju tråkigt för Indien, och Indien är... De har ju inte något språk direkt då. De flesta indier skriver väl på... Ja, men de...
det var väl motsatsen av sant, skulle jag nästan säga.
Ja, precis. De har ju väldigt många språk. Om jag har förstått rätt så är den indiska Wikipedian är egentligen den engelska.
Ja, just det. Det är väldigt många som skriver på engelskspråkiga Wikipedia från Indien.
Och det kanske kan göra att en förening blir bökig också, att det är nationellt svårt då.
Ja, fast i så fall skulle det vara svårt att driva ett chapter i en delstat i USA, eller i Storbritannien, eller Australien.
Ja, men då är det ändå samma språk i det chapteret. Det är svårt i Schweiz då kanske.
Nu hängde jag inte riktigt med ditt argument här.
Jag menar att det kanske kan vara bökigt att ha en förening där det är många som pratar olika språk.
Ja, ja. Jo, det är det ju såklart. Och det har vi ju sett att det har varit lite svårt i Schweiz.
Också.
Just där man har flera olika officiella språk.
Och kanske det finns lite så här konflikter, att det är något som är minoritet och
precis
något som är överhet. Och så. Som det lätt blir då, språk... blir det skillnad mellan språk och dialekt är ju att språk har en armé.
Ja, ja.
Och det kan man ju faktiskt se nu på Ukraina, som är det väl, va?
De har en armé, va?
Ja, och innan det så hade de inte det, och då var det ryska.
Ja, just det.
Då var det en dialekt av ryska. Nu är det ett språk.
Ja, nej, så där får vi se vad det formella utfallet blir så småningom. Det kommer säkert röken att lägga sig, tänker jag, efter Wikimania. För då blir det också ett tillfälle, för där är ju hela Wikimedia Foundations styrelse på plats. Nästan alla från Affiliates Committee, och säkert många av de högprofilerade personer från Wikimedia Indien är förmodligen också där.
Absolut.
Så det brukar vara ett tillfälle för att kunna reda ut saker.
Ja, hoppas att det blir det då. Ja,
det är inte säkert att det går bra alltid. Men
nej.
Det var ju ett stort sånt här, en stor konflikt innan 2011 i Haifa om fundraising.
Ja, okej.
Okay. Och efter att kunna träffats på plats och den här heta e-postdebatten som är så svår att göra nyanserad.
Ja, ja, ja.
Liksom när man kunde ta det öga mot öga och förklara hur man menar snabbt med lite empatiska inlägg.
Ja, ja.
Då blev det på många ställen mycket bättre.
Men jag tycker ändå det är tufft. Konstigt. Ja. Jag tycker ändå att det skrivna är ganska bra. Man kan gå tillbaka och man kan, det blir inte det, det så sa du, det sa inte alls och sådär. Men det hjälper tydligen inte. Jag tror det var tjafs även när vi var i Washington. Jag frågade om Österrike hade varit på fallrepet någon gång.
Mm.
Och jag tror att det var så här att de ville lämna. De var nog lite sura på Tyskland. De ville starta en egen liten europeisk konkurrent till Wikimedia Foundation.
Ja, det har ju varit på gång någonting som kallades för Wikimedia Chapters Association.
Som skulle vara
ett mellanlager mellan Wikimedia Foundation och chapterna.
Ja, okay.
Så att du skulle lite kunna se det som en facklig representant.
Okay.
För man kände att, och det var lite på grund av det här 2011 när man kände sig överkörd, att
ja, okay,
vi kan inte komma överens, vi är för splittrade, vi behöver enas och stå upp mot Wikimedia Foundation. Och sen så visade det sig att det fanns inte ett brett intresse för det, och fick man inte det så fanns det ju liksom inget mandat att har någonting halvt heller.
Nej, just det. Ja, nej, det ser man.
Mm.
Ja, vi får se då. Det kanske blir hett nu då på Wikimania. Det är bara en anledning därför att gå dit.
Mm.
Det brukar inte märka sig. Det där sköter de någonstans i något hörn.
En annan internationell nyhet är att franskspråkiga Wikipedia för första gången går om den tyskspråkiga Wikipedia.
Ja, just det. Och de är ganska jämförbara i mycket. Franskspråkiga Wikipedia är, eller franska språket är ett litet, vilket förvånade mig, lite mindre språk än tyska.
Mm, det är färre talare.
Ja, färre talare. Och då tänker man, ja men det kanske är fler talare i sådär, i Nordafrika och andra delar av jorden och sådär. Men även om man tittar på antalet besökare så stämmer det ungefär med antalet modersmålstalare. Alltså i procentuellt.
Mm.
Skillnaden mellan antalet tyska modermålstalare och franska modermålstalare, och skillnaden mellan antalet besökare på franskspråkiga Wikipedia.
Mm.
De är så pass mycket färre på franskspråkiga Wikipedia. Ja, och så de är ändå ganska jämförbara i storleksmässigt. Jämförbara tidsmässigt, de grundades ungefär samtidigt.
Mm.
Tyskland blev ju snabbt en oerhört stark gemenskap, eller en stark Wikimediaförening.
Mm, jag tror faktiskt att Wikimedia Frankrike startade också väldigt tidigt.
Ja, jag tror de var samtidiga.
Ja.
Bara månader liksom. Mm. Och även Wikipedia då, språkversionerna startade så bara några veckor.
Mm.
Men ja, precis. Men ändå så var Wikimedia Tyskland har ju alltid varit väldigt en stark organisation.
Mm.
De har ju liksom, de har ju bröstat upp sig mot Wikimedia Foundation.
Mm.
Men de har då tappat redigerare, medan franskspråkiga Wikipedia inte har tappat lika mycket, för det blöder lite grann. De har inte tappat alls mycket, de har gått ganska rakt.
Mm.
Ja, och då funderar de lite på vad det beror på då.
Mm.
Och nu kommer inte jag ihåg vad det var de kom fram till.
Det är lite, de tar upp lite allmänna, många olika saker här, och bland annat så tror de också lite grann att en del av den franska ökningen beror på att de har varit effektivare i att använda bottar.
Ja, det är klart. Då går det ju snabbt, så att säga.
Då går det ju snabbt.
Men de är väl också fler editerare, va?
Ja, det är väldigt jämnt är det.
Fast de räknar bottar i och för sig.
Ja, men det är väldigt jämnt i nästan alla siffror.
Ja.
Så, men att, som du säger, de blöder inte lika mycket som tyskspråkiga Wikipedia. Nej. Som tappar mer.
Och vad de inte tar upp då är att tyskspråkiga Wikipedia har någonting som heter flagged revisions.
Mm.
Vilket är en röd flagga för mig.
Det är en röd flagga för dig, ja.
Och det,
vad innebär det?
Ja, det går ut på att om man inte är etablerad, tror jag, och skriver en ny artikel eller skriver någonting överhuvudtaget.
Varje redigering.
Så ser det ut som den har gått igenom, men den går inte igenom förrän någon har granskat den. Vilket jag menar är emot hela tanken med Wikipedia att det ska gå snabbt. Wiki betyder snabbt. Och att man ska då få ett snabbt genomslag när man gör en ändring. Och att det inte spelar någon roll. Det är ändringen som är viktig, inte vem som gör den.
Mm.
Sen så blir det ju till slut, så bygger man på sin merit. Men ändå så är det varje redigering som ska räknas. Mm. Känner jag då, och de antar att de får en ganska saftig backlog.
Jag tror att de har betat backloggen ganska bra. För när de slog på det här så märkte de ju på alla redigeringar som att de behövde gå igenom.
Mm.
Så det var ju mycket jobb. Men du har rätt, det här är alltså en artikel i The Signpost som är, vad ska man säga, ett litet nyhetsmagasin som sveper över typ en gång i månaden eller någonting sånt på engelskspråkiga Wikipedia. Men de plockar upp nyheter lite här och varifrån.
Om Wikipedia, och vilka är det som sköter om den? Vet du
ja, det är skribenter, alltså vanliga...
Det är inte Foundation?
Nej, det är inte Foundation, nej. Utan det är... Det finns några svenskar som har varit med och hjälpt till till och från.
Sådär. Det är bara att kliva på.
Det är bara att kliva på och skriva och hjälpa till.
Ja, det är där den här nyheten har stått.
Ja,
ja precis. Och som sagt, jag har ju en sån käpphäst och jag har ju några käpphästar. Och en sån är ju att det är skitenkelt att bli av med klotter. Det är ju bara att förhindra folk att redigera. Sen är det klart att det är ju... Ja, jag vet inte. Jag tycker inte man kan försvara att man försöker hindra folk att redigera helt enkelt.
Nej, jag är lite på ditt tåg där.
Ja, vad skönt.
Och det är ju lite konstigt att de inte ens nämner det i den här artikeln. Men det kanske beror på att det inte är skrivet av varken en tysk eller fransk.
Ja, just det.
Eller så är det det. Dr. Bernd Gross, det låter ju tyskt. Ja. Och det länkar till en tysk användarsida.
Ja, okej. Okay. Men han kanske inte tycker att det är något problem. Det här,
nej, just det. Man ser inte sin egen hemmaplan.
Nej, precis. Lite enögt då. Eller också så är det inget problem. Jag tycker det. Jag tycker inte alls om det. Jag tycker det ska vara enkelt och snabbt. Och sen så har vi gyllene kvastar som tar hand om det.
Ja. Om det vore ett beror på det så är det lite spännande. För det är ju en teknisk sak. Vilket leder oss in till de tekniska nyheterna. Som vi har den här veckan. Och vi har haft en liten följetong där. Jag tror att det här är en tredje nyheten på samma tema. För att det här är ju faktiskt någonting som händer hela tiden.
Ja, och det tråkiga, jag fattar inte riktigt.
Nej. Och nyheten är då att det här som kallas för strukturerad data på Wikimedia Commons, alltså i princip kan man tänka sig som Wikidata på Wikimedia Commons. Först kunde man bara lägga till motiv som man såg i en bild som ett Wikidata-objekt. Nu kan man lägga till allting som att när är den här bilden tagen, vem är den tagen av, vilken licens har den, vart var kameran någonstans och sådana saker.
Och poängen är då att all metadata till bilden ska vara direkt mappad i Wikidata.
Ja, då, så att den blir strukturerad och snart
men då, kommer man då är jag med och det låter väldigt vettigt.
Ja, det är jättevettigt. Och ryktet börjar gå så här, nu när vi kan lägga till det här. När kan vi börja göra sökningar? Och det är vad de jobbar på just nu då, så vi får väl se. Någon sa minst en månad. Och minst vet man inte vad den bortre gränsen är.
Så. Nej, precis. Det kan ju ta.
Mm.
Ja, men vad bra. Då så. Då fattar jag det egentligen då. Och det låter väl jätteklokt att göra så. Det är klart att det ska ligga på Wikidata.
Mm.
Enklare att översätta allt också.
Mm. En annan nyhet som är av kanske mycket... högre rang och intresse för den svenskspråkiga Wikipedia eller för alla språk, det är att Wikimedia Foundation på allvar börjar fundera. Det här med att vi lagrar IP-nummer för de som inte loggar in, är inte det lite taskigt mot deras integritet?
Ja, och det är en vinkel för att IP-nummers varande generellt diskuteras ju ofta just under den här där jag då håller fanan högt att det är klart att ett IP-nummer i varje givet tillfälle ska få redigera.
Ja, just det.
För att vi ska inte hindra någon att redigera.
Mm.
Och nu kommer den här då lite snett underifrån oss, eller ovanifrån om man ska säga, och säger att ja, det är klart att det vore bra, men integriteten för IP-numret som inte riktigt fattar vad de gör då.
Mm.
Och det gör man ju inte. Men jag är inte heller så kinkig med sånt. Men å andra sidan, jag bor ju inte i Kina heller. Så att det är ganska lugnt.
Nej, ja. Men här är de ju också väldigt tydliga med att de vill ju inte hindra... Eller de vill ju inte tvinga folk att skapa konto.
Men hur löser de det då?
Och det är det som är lite frågan. Så frågan är så här, ska vi typ kryptera IP-numret?
Ja.
Så att det finns en annan textsträng där, men som du inte ser vad den är.
För det är ju nämligen så att man är mindre anonym som IP-nummer, fast vi kallar det för anonyma redigering, än vad man är om man har ett konto. Det finns andra nackdelar med det. Jag tror att man måste skriva en captcha för varje redigering.
Inte för varje redigering, men om du försöker lägga till en extern länk tror jag att det är så.
Okej. Men ändå, det finns lite sådana här hinder som är inlagda redan då.
Mm.
Och sen så är det just det att man är ju... Har man ett användarnamn så är man som mest anonym. I och för sig så måste man då, eller det måste man bli i alla tillfällen, men då måste man lita på att Wikimedia inte lämnar ut de här uppgifterna och inte sparar dem för länge.
Mm.
Men det har de ju visat ganska tydligt att de inte gör.
Mm. Och sen har ju den stora frågan som communityn har vaknat till på här. Ja, men IP-numren är ett väldigt praktiskt verktyg för oss när vi klottrar och sanerar.
Ja.
Så man kan se ranges och sånt. Och liksom att det här är, de är på samma ställe, han bara hoppar mellan två olika datorer eller någonting sånt.
Och det, kanske inte ens det han stänger av oss.
Ja, precis. Och det här är Wikimedia Foundation såklart medvetna om. Och om jag uppfattar sidan korrekt så kommer man inte att tvinga på någon lösning förrän man liksom har adresserat de här olika...
Ja. För fortfarande, det är ingen som har krävt det här av integritetsskäl egentligen, eller?
Nej, inte utifrån. Men frågan har ju diskuterats i communityn sedan 2004.
Ja, precis.
Så att de har grävt fram här, jag tror att de hade grävt fram en 15-tal olika diskussioner. Det kommer upp nästan en gång per år på mailinglistan och sådär. Mm.
Och jag kan förstå det, för wikipedianer är ju ofta väldigt... Det är den miljön lite grann, särskilt från början kanske.
Mm.
Lite Pirate Bay, lite internetpionjär, man ska vara försiktig med. Eller ja.
Mm.
Det ska vara fritt och man ska vara skyddad. Liksom. Man ska kunna vara anonym, storebror ska inte få se en, inga FRA och inga sådana grejer.
Mm.
Så att det... Ja, nej, men det förstår jag att de får kämpa med. Och det kanske går att lösa med någon sorts tillfälliga användarnamn.
Ja,
som du säger, man kan kryptera. Man kan ju ha egna ranger, så att säga.
Ja, och det har pratats om olika saker också i vissa olika programvarusviter. Så när du kom in som oinloggad så kallades du för anonym tiger eller anonym bäver. Och så rabblar de bara upp sådär. Men sen kan de ju ändå liksom sparas så att man kan se vad har anonym tiger gjort.
Ja, och så kanske också att tiger alla djungeldjur är samma range och sådär.
Kanske någonting på något sånt sätt.
Och till och med.
Och sen så får det ju bli då, idag har vi ju de som kallas för IP-kontrollanter, att de faktiskt fortfarande har tillgång till att se vad är IP-numret och så.
Ja, det antar jag att det kommer finnas på. För det finns ju även någon sorts brottslighet.
Ja. Och någon fråga har varit uppe, ska det finnas någon till nivå?
Ja,
alltså så att, för att då kanske det finns mer skäl av en klottare sanerare att faktiskt se IP-numret bara, men inte resten av informationen.
Ja, så det ska vara en nivå neråt så att säga.
Ja,
inte en starkare.
Nej, och egentligen så skulle man kunna säga, kan vi behålla någon liten del för administratörer?
Ja,
eller någonting sånt.
Ja.
Så, där håller man på att
diskutera nu. Följa.
Ja, det får vi säkert anledning att återkomma till.
Ja, det låter så. Absolut. Ja, veckans Wikipedia-artikel.
Ja, vad har du valt?
Jo, men då har jag letat upp en... Då har jag en gammal anekdot. Och det omfattar ju dig. För du var med i... Det fanns en radiokanal i Sverige under ett par år som hette Radio 1.
Mm.
Som var en pratradiokanal. Så att de spelade väl lite grann på P1 då. Det skulle bara vara... Eller det var väl bara pratradio. Jag tyckte det var en ganska bra kanal. Jag lyssnade mycket på den då när den gick. Och rätt snäll så dök du upp där då i ett program.
Det stämmer.
Och jag har alltid trott att det var Cissi Wallin och varit lite avundsjuk på det. Men det var ju Gabriella Lahti hette hon som hade programmet.
Det stämmer också.
Och du var där med en...
Leo Valentin.
Just det, och Björn Häger.
Mm. Journalist.
Journalist. Och då är det så att Björn Häger skrev flera gånger skrivit debattartiklar om att Wikipedia suger. Och det har ju inte jag gjort.
Det har inte jag gjort, nej.
Så därför så tussar de ihop er två då. Plus att det fanns ett samarbete med Riksantikvarieämbetet.
Som var aktuellt just då.
Ja, som var nytt. Mm. Och det är ju då en myndighet, och då ska myndigheter börja redigera Wikipedia. Det kan man ju tycka är kontroversiellt.
Mm.
Så det var ju bra upplägg då. Men min anekdot i den här, alltså, det är det som jag då vill dela. Det var ju då att Björn Heger berättade hur han hade hittat ett fel på Wikipedia. Helt otippat. Och faran med det, och det är egentligen hans poäng att det är ett klotterplank. Och jag tror inte han har kört offentlig toalett, va?
Nej, det tror jag inte.
Ja. Jag tycker nästan offentlig toalett är bättre, eller anslagstavla då, en klotterplank. För att en anslagstavla kan man ju klottra på, men det är inte till för det. Bra anslagstavla så är det någon som städar undan klottret. Vilket jag menar att Wikipedia är då. Eller en offentlig toalett, man vill ju gå på muggen. Och det är väl fantastiskt om det finns folk som städar och håller rent med någon, och slänger ut dem som klottrar och kissar på kanten. Ja, men Björn Heger var inte riktigt överens, även om han också alltid framhåller att det är väl jättebra att se vem som är den största fisken och sånt. Då är Wikipedia bra. Och det finns en lite grann den här, som jag tolkar i alla fall, att det är professionella mot amatörer. Att det per definition ska bli bättre när det är ett proffs. Och jag tycker ändå att Wikipedia har visat att åtminstone för en encyklopedi så kan tillräckligt många amatörer då klassa ut få proffs. Och men han hade hittat då, han skulle söka upp och försöka ringa Per Lindeblom som och det är en ganska rolig historia. Han har gjort, och därför skulle ringa honom också, han förfalskade några 10 kronor. Men han gjorde dem i äkta guld. Så de var ju värda flera tusen då. Och det har väl kommit fram en sån, tror jag. Så att, känn efter om 10 kronorna är lite tung. Men då när jag skulle ringa honom så ringde han fel Per Lindblom. För det finns en annan Per Lindblom som har skrivit en bok om en liten gul hund som heter Ojsan. Och de två delar artikel. Och det har de gjort nästan sedan början. Eller bara fast väldigt snabbt. Men under 15 minuter... Under 15 minuter, ska vi se, den 7 minuter, 15 juni 2009, så stod det faktiskt fel. Då stod det Per Lindblom, och sen så var det biografi, alltså om han, det stod Per Lindblom, konstnär som hade gjort guldmynt, och sen så var en biografi om han som hade skrivit den här boken då. Och ja, antagligen då så gick Björn Heger precis då in och skulle ringa den här killen, och ringer fel snubbe, och det är ju pinsamt. Och så var den anekdoten klar, och då sa Gabriella Lachti att ja, men då rättade du det. Och då sa Björn Heger, nej. och Gabriella, hon sa det inte heller så här uppfordrande, eller, utan hon sa det för att runda av lite och så går vi vidare. Men det är liksom, det hade inte Björn Heger haft en tanke på att...
Nej, just det.
Det är klart man ska fälla ner locket när man har varit på buggen.
Ja.
Om det nu var uppe när man kom och man inte gillar det.
Ja.
Ja, det var anekdoten. Ja. Den tycker jag är rolig. Lyssna gärna på programmet, det finns på nätet då. Jag har inte länkat det, men det ska jag fixa.
Det får du länka in. Det påminner mig om den här typiskt vanliga saken som jag har varit med om när man står på olika mässor och försöker prata om Wikipedia. Och så kan man fråga dem, känner du till Wikipedia? Ja. Känner du till att alla kan redigera där? Så säger de, ja, har du redigerat där? Nej, det visste jag inte att jag kunde.
Nej, precis. Eller det...
man är inte en av alla. Det Nej. Finns någon slags kognitiv dissonans där. Och det fanns det ju uppenbarligen hos Björn Heger också där. Att alla kan klottra, men att jag kan rätta.
Ja, alla kan förbättra. Mm. Och det är därför det fungerar. Det fungerar kanske, det är fortfarande fler individer som klottrar. Men de som inte gör det är ihärdigare än så länge.
Jag tycker också det är intressant att din minnesbild av den här anekdoten är lite annorlunda än vad jag minns av den. För det jag har starkast minne av var ju det att medan vi står och pratar där så letar Leo Valentin upp att det här klottet hade bara varit på Wikipedia i 8 minuter eller någonting sånt. Så han trodde ju det där hade varit någonting som hade fel jättelänge.
Ja.
Och så att det liksom...
Och det rann ut lite sanden det snacket. Ja. Men det är också så att även om alltså, jag alltid tolkar det faktiskt som att Björn Heger, jag har inte hittat den där diskrepansen innan, så jag tolkar det som att Björn Heger faktiskt läste fel, vilket man också kan göra. För att det stod inte någon födelsedata på den ena, men det stod på den andra. Och då kanske man kan läsa ihop det som att det är samma person.
Mm.
Så att, och de här två raderna ser fortfarande ut, de ser lite annorlunda ut liksom, så man kan tänka sig att det är samma stycke eller så.
Mm.
Så att så och jag menar, fel läser man ju, och fel står det på Wikipedia, det är ingen världsnyhet direkt. Men de går att rätta, till skillnad från journalisten då, där Björn Heger skriver mycket.
Mm.
Du ska inte dissa han för mycket, han, jag tycker han är rätt bra faktiskt.
Mm.
Han har fel där bara.
Mm.
Med så kan man ha.
Ja, precis.
Och du har tagit lite, också lite nostalgi, men också något äldre än, men lite mer tragiskt.
Lite mer tragiskt. Jag har valt terrordådet i Stockholm 2017 som veckans artikel.
Och då bodde inte du i Sverige, va?
Det gjorde jag.
Nu gjorde du?
Jag bodde i Visby.
Ja.
Så jag var inte i Stockholm i tillfället. Utan satt hemma och följde det här med spänning på Wikipedia och hur det utvecklade sig. Jag hade den här på min bevakningslista direkt. Och jag har valt den här artikeln av många olika skäl. För ett av de stora skälen är att det typiskt är en sån här artikel där någonting händer och alla vet när det händer att det här är så pass stort så att det här kommer att finnas på Wikipedia så småningom.
Ja.
För annars så finns det en diskussion, ska vi vänta och se?
Ja, vi vill ju inte ha en nyhetsmedie.
Nej, men, och här är lite av min poäng, att i det här så blev Wikipedia, svenskspråkig Wikipedia, ett av de allra bästa nyhetsmedierna på det här. För det var så himla mycket olika konstiga, snabba artiklar och flasher i olika nyheter som bara spädde på den här terrorsituationen.
Ja, precis. Fast egentligen så var vi ju bara väldigt återhållsamma. Jag var ganska aktiv då och skrev att nej, men lugna nu. Det är en nyhet, det är liksom, det är kaos. Folk hittar på, folk hör saker, tidningarna vill skriva.
Exakt.
Tidningarna har reporter överallt.
Och det är det jag menar är, ibland så kan det vara bra att inte rapportera allting som en papegoja.
Ja, precis.
Utan att lugna sig och se, hinna ta ett andetag, hinna ta en diskussion tillsammans. För den här diskussionssidan var flitigt använd också.
Oh ja.
Och liksom så här, men vad ska vi lägga till och så. Och jag har hört efterhand, och det här sånt som kommer lite senare då, i att hur Wikipedia förhöll sig till att namnge den här personen.
Och det var under, kom senare. Det.
Ja, men hela den diskussionen också är någonting som många medier borde ta sig en titt på.
Ja.
Så, för att det
är sjukt. Ja, intressant. Det med anonymisering och levande personer som har, eller är misstänkta för brott.
Mm.
Det är en historia i sig.
Mm.
Som vi gärna kan ta någon gång.
Ja.
Jag vet också att men debatten var väldigt mycket att nu har vi det här, dels var det, nu har vi det här fina varumärket Wikipedia, där vi liksom kan gå ut och vara ett nyhetsmedium med stort förtroende. Vi har chansen att göra det nu. Och då blev jag alldeles bara, nej, vi ska skriva om det som hände sen, när det har hänt. Liksom. Men det blir det alltid när det är någonting, så blir det ju väldigt sug att få skriva nyheter. Jag vet inte varför inte, det finns ju nämligen ett Wikimedia-projekt som är ett nyhets...
Mm.
kanal, eller vad heter den?
Wikinews.
Wikinews, ja.
Den finns ju kvar på engelskspråkiga, och jag tror det enda språket som den faktiskt har lite go i så är nog faktiskt ryska.
Ja, okej. Okay. Och den är i karantän, eller vad säger man, målpåse på svensk språk.
Ja.
Och det är för att man får inte upp den här kritiska massan, för man måste ju vara många.
Mm.
Man måste inte rycka på blåljus och sånt där. Det och fota när det brinner eller sånt.
Men, nej.
Men man sammanfattar det som man rapporterar då. Men av någon anledning så kommer man aldrig upp i den här kritiska massan förrän det är någon sån här stor grej.
Mm.
Då ska man väl säga ut med nyheter. På Wikipedia ska man använda då. Ja, jag har svårt för det. Och det var liksom högprofilerade ämne, eller användare. Jag kände igen ett IP-nummer där som är absolut etablerad och respektabel. Och även han, Joakim Jardenberg heter han det?
Han kanske var med lite grann, ja.
Han var med lite grann och han pratade mycket om att nu har ni ett starkt varumärke. Det är inte en det säger många alltid också att det ska inte tänka att Wikipedia är någon nordisk familjebok. Det har hänt grejer på 100 år liksom. Och sådär. Och ja, det har vi. Vi skriver ju själva, vi skriver på dator och blålänken. Så det var egentligen lite, tycker jag då.
Ja.
Men ja, men det är som sagt, det är alltid intressant när det, men nyhet, och sen så jag tycker att som du säger, jag menar det går ju inte att, vissa saker går ju inte att diskutera att de inte är relevanta samma ögonblick som de händer. Vissa saker är ju lite mer tveksamt.
Ja, det är mycket som är i gråzonen. Ja. Och kanske skulle vara på fel sida planket, ja, som rensas bort också.
Ja, precis. Men är det en politiker som har gjort något, då står ju det.
Men där kanske det också finns lättare, för att det finns redan en artikel om en politiker som är relevant. Och då är frågan...
Men det blir väldigt ovikt kanske.
Ja, det kan bli väldigt oviktigt. Och det är ju det här att kommer den här händelsen att vara sådan så att den borde vara beskriven bara för att den var i tidningen nu?
Ja,
i en historiebok.
Det är det som är exakt.
Ja, ja.
Och en del av dem är ju det, men det blir ändå... Man ska också ta det i balansen. I en biografi så på 200 sidor så är det klart att det står med. Då kan man hitta saker som har lägre vikt.
Eller... Och även där finns det också grader i att en minister som avgår är ju kanske såklart att man skriver in, för att det är ju någonting som påverkar hela personens karriär på ett såklart sätt.
Ja, precis. Men tyvärr, det blir ändå väldigt liksom fokuserat. För de är ju oftast inte så långa, de här artiklarna. Så livsverket blir ju riksdagsman, fifflar med stålar, många reagerade, väckte stor internationell uppmärksamhet. Det är mycket sånt också.
Ja, men det handlar ju mer om hur man skriver det än att man skriver.
Absolut. Så att det blir ganska mycket, en stor textmassa om den här avgången då, som borde kunna avhandlas lite kortare kan jag tycka. Om det inte finns mer kött på benen innan.
Ja. En annan liten del till varför jag valde den här artikeln. Och det var att jag nästan hade den här som förra veckans artikel redan. Det är för att den använder kartor på ett himla snyggt sätt här. Ja. Här har man ritat in den här färdvägen som den här lastbilen tog.
Ja, just det.
I en snygg interaktiv karta i centrala Stockholm. Men jag ville ju först behandla Adelsgatan på det enkla kartverktyget.
Och nu ser den här kartan ut att stämma, ja. För den var fel väldigt länge. Alltså sträckningen på den körde. Ja, det var mycket snack. Och det var inte riktigt klart heller hur den hade kört.
Nej.
Men det där har jag för mig är det som stämmer.
Så,
ja,
ett lite tungt ämne, men också ett som brukar vara hektiskt när det händer.
Ja, precis. Och här var jag faktiskt inblandad till och med på engelskspråkiga Wikipedia, vilket jag nästan aldrig är. Och då handlade det om klockslaget, skrev man. Och står fortfarande, tror jag, på den engelskspråkiga artikeln. Nu kommer jag inte ihåg vilket klockslag det var. Var det 1453 då? Och det är ju inte ett engelskspråkigt sätt att skriva på.
Nej, de skulle skriva 2:53 AM.
Ja, precis. Och det är både England och USA.
Ja.
Men då fanns det de svenskar som hävdade att bland annat eftersom det här har hänt i Sverige så ska man ange det på det sättet som svenskar skriver på. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Och då menar de att det är inte en språklig variant. Vilket jag menar att det är. Och för de jämför då att om det här då kostade...
Fast det är en språklig variant.
Ja, jag hävdar det.
Ja, men det har inte med språk att göra. Det har med kulturen att göra. För att i Nya Zeeland och Australien så har du inte samma som den amerikanska kulturen.
Nej. Men då är det en dialekt ju. Alltså det är ändå ett språkligt... Alltså det tillhör ju den breda massan av den språkgruppen.
Ja, men jag menar att du anger tiden på ett visst sätt handlar om hur dina nationella myndigheter gör.
Ja. Ja, okej. Okay. Håller inte med då. Vad bra, vad roligt. För mig är det definitivt språkligt. Och det är samma som... För om man jämför det med då var valutor. Valutor är inte språk då. Men det är de ju. Det heter ju rubel på svenska och rubles på engelska. Så det finns ju språkiga variationer där också.
Ja, fast anger de på samma sätt.
Ja, 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 de heter ju olika saker. Så det är också språk. De är värda enligt sin nationella valuta och sådär. Och då menar jag att man, och då finns det en annan poäng, kan jag, ja, jag vet inte. Jag tycker en annan poäng att man kallar det, det är lika att måtten ska man ange i miles, tycker jag då, om det är det som är vanligast i England, eller i engelskspråkig miljö. Vilket jag tror att det är.
Nej, nej.
Det är det inte.
Nej. Bara USA.
Ah, ja, håller inte med. Men oavsett, det står fortfarande 1453 och det kallas då militärtid. Tror jag.
Okej, okay, ja. Men det är ju rimligt om det är polisen. På ett sätt.
Ja, men vadå, det var inte polisen som ringde polisen.
Nej, polisen fick ett larm 1453, ja, ja, på sin klocka, säger de det.
Ja, man kan inte hålla på och blanda så. Nej, det är språkligt, absolut. Och den stora språk, alltså den största språkgruppen på engelska talar om AM och PM. Definitivt. Inte en tum vika. Ja, jag får göra det. Jag fick vika med det, och det. Som sagt, det står fortfarande en militärtid på engelskspråkiga Wikipedia.
Ja, en intressant artikel om ni vill bläddra er i historiken någonstans och se hur en sån här stor artikel blir till. Det är väldigt kort mellan vissa redigeringar i början. Så det kan jag...
Ja, precis. Och det är, ja, väldigt hoppigt också då, såklart.
Mm. Fram och tillbaka.
Skjutning på frihetsplan. Ja, det tar jag bort. Skjutning på frihetsplan, det tar jag bort.
Mm.
Och sådär. Ja, den höll ju ihop ändå då. Och det låstes aldrig och det diskuterades flitigt på diskussionssidan. Och det berömde också han, Johan.
Joakim,
ja. Han var imponerad av den här diskussionen. Så. Mm. Han är ju uttaget imponerad av diskussionerna.
Mm.
Precis som jag.
Mm. Och diskutera, det kan man göra på wiki-träffar, meetups och liknande saker. Och vi har ett par som kommer upp här i närtid. Först skulle jag tro är den vanliga skrivstugan i Göteborg på tisdag. 14-20 gäller fortfarande för sommartiden.
Ja.
Och det är skrivstugor med tema kvinnliga huvudpersoner, men man får skriva om vad som helst om man dyker upp.
Och jag tror de kanske till och med har datorerna ut.
Det kan hända att de har någon. Nej, ta med egen dator om ni går dit. Det är alltid bäst. Då har ni det sparat sen också lokalt.
Och precis, så de är villiga att visa och berätta och bjuda på fika.
Mm. Och sen har vi det stora som händer, som vi har laddat upp för nu här i 12 avsnitt. Wikimania går av stapeln nästa vecka. Det startar redan på onsdag med hackathon och learning days som pågår på torsdagen, och sen på fredag drar den stora konferensen igång.
Ja, just det. Och vi drar igång, ja, jag drar igång redan imorgon då med en den här livräddningsutbildningen.
Ja.
Och skulle du med på den, eller du hade det redan?
Ja, jag tog den här för inte så länge sedan. Så ja. Att jag,
och sen kommer det ramla in volontärer på tisdag också då.
Mm. Då är det någon slags officiell säkerhetsträning också.
Ja, precis. Och jag tror att program är nästan hela dagen när jag får med.
Mm.
Så på tisdag börjar det på allvar för oss. Och på fredag börjar det på allvar.
Mm.
Och på onsdag så tjuvstartar det, och på tisdag tjuvstartar det. Mm.
Och det finns biljetter kvar i dörren, så har du inte föranmält dig men känner att du kan ta dig till Stockholm.
Ja, precis.
Ta chansen.
Och Advil har beklagat sig på sin användardiskussion att han tyvärr inte kan komma. Men jag tror absolut att han hinner med att ta en kopp kaffe i varje fall.
Och om man nu mot förmodan inte alls kan åka till Stockholm utan måste vara i en annan landsände, till exempel Malmö, så är det skrivstugor på både fredag och söndag på Malmö museer.
Ja, just det.
Tema hav och marina resurser, vilket ju går hand i hand med temat på Wikimania om de globala hållbarhetsmålen.
Ja, och det finns ju till och med ett projekt som vatten.
Mm.
Som är via någon myndighet.
Mm.
Kanske finns något samband där.
Det kanske finns något samband där. Eller så har det sambandet med museer och aktiviteterna inom GLAM-området som Wikimedia Sverige har.
Ja, nej, precis. Nej, vad bra. Det är absolut.
Mm. Och nu tipsade vi lite framåt här för att vi får väl se hur vi hinner med att få ut ett avsnitt mitt under brinnande Wikimania nästa vecka.
Ja, just det. Och det var det jag skulle säga också. Det kommer ju filmas mycket, har du sagt.
Mm.
Och hur får man tag i det då?
Man får tag i det. Antingen så går man till sidan på Wikimanias wiki som heter... Ja, från programmet så längst ner så finns det en lista till filmerna. Men det finns också en sida som heter 2019:video. Där kommer allting finnas.
Ja, okej. Okay. Och det här streamas direkt?
En hel del streamas direkt, men mer än hälften kommer inte streamas utan bara spelas in och läggas upp på Wikimedia Commons i efterhand. Okay. Så det kommer kanske dröja några dagar innan det kommer upp.
Men det som streamas direkt, det blir också sparat?
Eller? Ja, det streamas på YouTube.
Och ligger
så,
kvar där?
Så. Ja, ligger kvar där. Så följer man också Wikimedia Foundation eller Wikimedia Sverige, om man prenumererar på dem, så kommer man få en liten pling att nu finns det en livestream.
Eller gå in på deras kanal.
Ja, precis. Det kommer finnas en spellista som Wikimedia Foundation kurerar som samlar alla videos. Så då kan man bara lägga till den så får man allting i sitt YouTube-flöde.
Ja, då vet ni, nästa vecka ska ni kolla på TV om ni kan komma till Stockholm.
Mm. Så det rundar väl lite av den här gången och så får vi se hur det blir nästa vecka.
Ja, precis.
Vi har högt flygande planer, men det kommer vara så mycket så vi får se vad vi mäktar med, tror jag.
Ja, precis. Och det värsta är kanske inte att spela in utan att lägga ut det sen.
Ja, när vi spelar in kommer vi säkert hinna göra. Det går alltid att hitta en liten stund någonstans i en vrå.
Ja, vi får se.
Ja.
Vad bra, då ses vi nästa vecka.
Det gör vi, och vi hörs.
Kanske nästa vecka.
Ja. Tack för att ni lyssnar så länge och skicka gärna in fler tittarfrågor.
Ja, just det. Tack så mycket.